Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Vi finns också på nätet eller webben och då är det www.tyresoradion.se. Det finns också någonting som heter app och podd och det, ni som är unga ni vet vad det är, jag vet det inte riktigt så där bra. Det här programmet som följer är en julhälsning, jul- och nyårshälsning från vår egen lilla, nej inte lilla, vår kyrkoherde, Mikael Öjermo.
Hallå där, ja. Kul att ses.
Tack för det. Och vi ska gå igenom lite dåtid, nutid och framtid för att du ska skicka en julhälsning kan man väl kalla det här för, till församlingsborna.
Jättegärna. Vi sitter framför oss i studion och har programmet för allt vad vi ska göra till Jesu församling under julen. Och det är väldigt mycket gudstjänster, väldigt mycket musik och väldigt mycket samlingar av olika slag. Och det är mycket som händer under julen i Jesu församlings tre kyrkor. Men det vi skulle prata om idag är ju liksom varför gör vi egentligen allt detta och vad handlar julens olika delar om?
Ja, det var därför de här tempusgrejerna, dåtid, nutid, framtid.
Precis.
Det var, skulle ju en koppling där. Då.
Yes, snyggt.
Ja, nu gör vi en övergång då som det heter på radiospråk. Men då Mikael, det kan väl vara kul att få någon slags bakgrund. Vi förstår ju att det är Jesu födelse vi firar, men bli lite mer kött på benen.
Ja, det är ju så här med de händelserna som Bibeln skildrar i Nya Testamentet och det vi firar i kyrkan. Att allt det här är ju faktiskt inte historiskt sant. Det finns fyra olika skildringar av vem Jesus är i Nya Testamentet. Och det är mest Lukas, evangelisten Lukas vi läser när det gäller julen. Vi är historiskt lite osäkra på om Jesus verkligen föddes i Betlehem och så här. Men de här författarna vill placera Jesus i olika sammanhang så att det blir begripligt vem han är. Det är det de är ute efter. Och det här är vi helt klara med i kyrkan. Och det är därför vi kan fira gudstjänst, läsa bibeltexter som är väldigt gamla och ändå ha förstånd om vad som faktiskt historiskt har hänt och kanske inte har hänt.
Lite hädiskt då får man säga att det är den konstnärliga friheten man brukar prata om ibland. Att konstnären vill skildra någonting och för att förtydliga eller göra det övertydligt.
Det är precis så det är. Det här är berättelser, de har gått i några generationer och innan de skrivs ner och man har hunnit liksom få lite olika bilder som man vill framhäva kring vem den här Jesuspersonen är.
Mm. Så på något sätt i alla fall, det är Jesu födelse symboliskt.
Det är den stora liksom klon med julen, det är just Jesu födelse.
Och du sa då att det börjar med första advent. Vad betyder ordet advent? Och
advent betyder ankomst eller början. Och på engelska är det ett alldeles vanligt ord till exempel som man använder i vilken text som helst. Någonting kommer, någonting är på gång. Vi väntar på någonting. Och första söndagen i advent i Svenska kyrkan är en väldigt stor fest. Det kommer jättemycket folk till kyrkan. Och det beror ju framförallt på de fantastiska psalmerna. De är från 1800-talet. Och början på 1900-talet, det är liksom nationalromantikens psalmer. Och de har ju blivit väldigt älskade och vi sjunger om varje första advent förstås. Jag var i Oslo för ett antal år sedan och firade första advent i domkyrkan där. Och då bad biskop Björn, den dåvarande biskopen i Oslo, nästan om ursäkt att det inte var så pampigt hos dem. Utan det här är liksom något väldigt svenskt att första söndagen i advent är så stor. Och då är det ju nästan som om det vore påsk, därför att då läser vi berättelsen om Jesu intåg i Jerusalem några dagar innan han dödas. Men då är poängen liksom att nu kommer Jesus tillbaka till sin kyrka, han rider in i Jerusalem historiskt en gång och den händelsen är vi ganska säkra på att den är historiskt sann. Och sen rider han in i våra hjärtan, den bildliga betydelsen av detta. Och en gång kommer han tillbaka för att upprätta Guds rike synligt i framtiden. Så det är det vi gör på första söndagen i advent. Hosianna-ropen skallar genom våra kyrkor.
Det är Hosianna Davidsson.
Ja, Hosianna Davidsson, precis. Ja.
Ska vi gå ett steg till? För det kommer ju en andra advent också.
Sen kommer det några fler söndagar i advent. Och då är det så att den vita färgen i kyrkan på första advent och de sex altarljusen byts då ut. Då blir det lila på prästen och det blir bara två ljus på altaret. Och det är en symbol för att vi har fasta. Det vill säga att vi avstår från saker och ting. Mat, alkohol, godis eller pengar. Och i Svenska kyrkan så är naturligtvis det här väldigt svårt att få till, därför att nu äter vi julbord och vi spenderar pengar på julklappar och så. Så det är inte som så att alla i Svenska kyrkan, det vill säga 65% av den svenska befolkningen, avstår från att äta under den här perioden. Men det är ju så att vi gör en stor insamling till Svenska kyrkans mission. Svenska kyrkans internationella arbete. Vi avstår alltså från pengar som vi samlar in för att kunna bistå människor i andra delar av världen som har det sämre än vad vi. Så adventstiden är en fasteperiod i Svenska kyrkan. Både markerat i kyrkorummet och genom att vi samlar in pengar till viktiga saker i andra delar av världen.
Så mig är helt okunnig. Jag har ju hört talas om begreppet fasta.
Mm.
Och att vi har en högtidsperiod som vi kallar fasta. Mm. Men jag har ju aldrig kopplat ihop det med att fasta, om vi jämför med det muslimska ramadan,
mm.
är det något motsvarande? Alltså, vi ska egentligen avstå från att äta. Är det den ursprungliga tanken?
Ja, absolut. Islam tillkom ju efter kristendomen, mm. har funnits i 600 år, så de tar ju upp den kristen tradition. Det finns två stora fasteperioder i kyrkans år. Det första är under advent och det andra är inför påsken sen. Och det är ju den inför påsken vi brukar prata om som fastan, men advent är också en fasteperiod.
Har du någon aning om varför vi inte verkligen då fastar? För det måste man väl ha menat en gång i tiden att
absolut.
Det skulle göra.
Det är därför vi äter lutfisk som var okej fastemat. Att man åt fisk men inte kött och inte andra godsaker så att säga. Nej, det blev väl så att när handeln kom och vi fick Lucia-firandet och liksom man utökade på olika sätt liksom förberedelsen för julen, så var det svårt att hålla emot.
Det är ungefär som vi får Halloween nu för att business ska rulla på lite större.
Ja, men precis så är det ju. Och jag menar, vi som är medarbetare i Tidsförsamling, vi var iväg här kvällen och käkade julbord. Som man gör på alla svenska arbetsplatser i stort sett. Eller i alla fall på väldigt många svenska arbetsplatser. Och det tycker jag tillhör liksom god ordning att en arbetsgivare tackar för året och bjuder sina medarbetare på någonting trevligt inför jul.
Vi får kompensera det med stora gåvor istället.
Stora gåvor till Svenska kyrkans internationella arbete. Alltså det handlar om 270 miljoner per år. Så det är väldigt stora pengar vi drar in.
Om vi ska lämna det pekuniära och gå över till trean då, bronsplatsen.
Tredje söndagen i advent, det är, då minns vi Johannes Döparen, som är den personen som liksom går före Jesus och som är en profet. Han lever ute i ökenmarken, inte i sandöken utan i stenöken, en bit ifrån Jerusalem, och en botpredikant. Och vi tror ju att Johannes Döparen hade ett väldigt stort inflytande på Jesus. Och att han kanske till och med var en av hans följare, hans lärjungar, att han bodde där ett tag hos honom. Men i varje fall så vet vi att Johannes Döparen döpte Jesus i Jordanfloden. Så att Johannes Döparen är en väldigt viktig person, som han kallas för förelöparen till Jesus.
Får jag, inte den här tidsordningen nu, men vi lever ju ett ganska sekulärt samhälle idag. Du ser, man vet ganska säkert det och där är man lite osäker, ja. Det finns en lite skiftande bild om verkliga händelser och fiktiva händelser. Jag får intrycket av att man i alla fall är ganska överens om att det har funnits en, om jag nu får säga, historisk person, Jesus. Alltså att,
absolut.
Ja,
det,
ja.
Så är det.
Ja, så kan man säga om han är Guds son eller om han är en predikant.
Ja, absolut.
Men personen tycks
Jesus,
man vara...
Absolut, det är alla helt överens om. Ja. Att han har funnits och levat och så.
Fyran?
Ja, då är det lilla mamma då som kommer i centrum. Det vill säga Herrens moder Maria. Fjärde söndagen i advent är en Maria-söndag i Svenska kyrkan. Det är ju inte som så att hon har försvunnit från oss. Utan vi har ju alltid firat henne. De stora Maria-dagarna är kvar. Bebådelsedagen och sådär. Så att precis inför julen då så firar vi Herrens moder Maria. Uppmärksammar henne. Det är väl jättefint. En morsdag.
Mödrarnas moder.
Mödrarnas moder, ja. Den stora förebilden och den stora förbederskan för oss.
Har du någon aning? Jag är inte så bevandrad, men jag har intrycket av att i den katolska kyrkan är Maria väldigt stor.
Det är hon absolut och har varit det under alla tider. Men Svenska kyrkan har liksom aldrig avskaffat Maria eller slängt ut henne eller någonting sånt. Utan vi har ju alltid firat de stora Maria-dagarna under kyrkåret.
Jo, men det är inte samma dignitet på den protestantiska Maria som den katolska, kan man säga.
Ja, nu är inte vi protestantiska svenska kyrkan, utan är evangelisk-lutherska. Men i varje fall, nej, och det har ju med folkliga föreställningar att göra det där. Alltså vilka folkliga traditioner som har utvecklats kring Maria. Och de har inte vi behållit på samma sätt som i katolska länder.
Samma som med fastan, kan man säga.
Ja, men precis. Alltså, det har blivit på ett annat sätt hos oss. Mm. Ja, visst.
Om vi då öppnar champagnekorkarna och tar nog den stora dagen. Mm. Julafton.
Julaftonen är ju då inte den stora dagen, Leif, utan det är faktiskt juldagen.
Vi pratar ju om det sekulära samhället.
Ja, precis. Jo, men det är ju så att julafton, alla aftnar i Sverige är ju stora. Men egentligen är det juldagen det handlar om. Och julaftonen, då har vi krubbsamlingen i Svenska kyrkan. I alla våra tre kyrkor har vi samling kring krubban på julaftons förmiddag. Det kommer massor med barn, det kommer massor med vuxna. Vi sjunger och vi spelar och gör massor med fina saker kring krubban. Och sen så går man hem och så firar man julen hemma. Men sen under natten så firar vi ju midnattsmässa i alla våra tre kyrkor. Och det är ju den stora, liksom, då inträffar julen. Då är det jul. Det är inte jul nu under adventsfastan. Julen börjar med midnattsmässan på julnatten. Och det är en vanlig nattvardsgudstjänst som vi firar mitt i natten.
Får jag göra ett litet hopp här nu? Du inledde med att säga att det blir massa aktiviteter nu här under december månad. Mm. Så innan vi fortsätter den här kronologiska resan, berätta lite om vad som händer i kyrkan här nu under december då.
Ja, men det är att vi firar alla de här gudstjänsterna.
Jag tänkte om det var några konserter och sådana
grejer. Det pågår massor med saker och vi har programmet framför oss här i studion. Men det är så mycket saker så att jag vill inte...
Man kan gå in på någon hemsida.
Man går in på hemsidan www.tyresoforsamling.se eller leta på Google Tyresoförsamling, så hittar man vår hemsida och där finns kalendariet med alla uppgifter man behöver.
Just nu pågår någon stickutställning.
Nu har vi stargazing. Prästen Göran Capron Lundqvist har stickat massor med fantastiska mössor och tröjor som man kan se i Bollmoradalens kyrka.
Och till försäljning också.
Till försäljning också.
En månglare i templet.
Jajamensan, vi släpper glatt in sånt. För vi tycker att det är roligt med kultur och vi tycker det är roligt med samspel med lokalsamhället här. Så vi hade precis en fotoutställning och en bildutställning i samarbete med konstföreningen i Tyresö. Jättekul.
Ni har också haft Tyresö-spelen uppförda som förut gick ute vid Tyresö slott. Ja. Det hade ni inne i kyrksalen.
Ja, fullsmockat. Massor med folk kom. Jätteroligt.
Då återgår vi då. Nu får du ta då den stora dagen då.
Ja, den stora dagen har då tre gudstjänster i sig. Det är alltså nattens mässa på midnatt. Det är julotta, då firar vi inte nattvard längre i Svenska kyrkan. Det är en tradition som har försvunnit hos oss i gryningen. Utan då har vi julotta. Och det var ju tidigare den riktigt stora gudstjänsten på juldagen. Nu har nästan middagsmässan blivit större än julottan. Det passar liksom folk bättre att gå ut på natten än att purra upp sig i ottan för tidigt. Och sen på förmiddagen i en av våra kyrkor firar vi högmässa. Och då brukar man säga att nattens mässa, den är till för änglarnas skull. Gryningens julotta är till för herdarnas skull. Och förmiddagens högmässa, det är Jesus barnets gudstjänst. Så vi får med liksom hela julberättelsen. Änglarna, herdarna och barnet.
Det är ju ett slags tema, men den här då, om vi säger Jesus mässa, får kalla den så. Säger man ungefär samma sak varje år eller är det nytänk?
Det är alltid nytänkt. Vi läser ju bibeltexterna naturligtvis då, som är föreskrivna då för den här dagen. Men i predikan förstås så handlar det ju om viktiga saker som pågår just nu i världen. Och musiken förnyas ju också kontinuerligt på olika sätt.
Kommer det in någonting nu här under någon av de här mässorna? Jag tänker på, du säger det, tillståndet i världen. Jag tänker på... Tänk på medmänniskan.
Ja, alltså det är ju väldigt enkelt att göra en anknytning i vår tid till detta flyktingbarn. Det här är ju ett flyktingbarn som föds. Jesus är ett flyktingbarn. Han har tvingats iväg av kejsaren med sin familj, eller hans familj har tvingats iväg av kejsaren för att hon ska skattskrivas. Och sen uppenbarar sig ju då en ängel för pappa Josef. Och ängeln säger åt honom, du kan inte vara kvar här, det är farligt. Kungen Herodes efter dig, dra till Egypten. Och så flyr de ner till Egypten och återkommer ju först några år senare. Det här är motivet i altartavlan i Tyresö kyrka. att Josef får det här budskapet från en ängel, dra härifrån, det är farligt. Och ja, men det är ju helt självklart att det här har med Afghanistan, Irak, Aleppo att göra. De stora flyktingströmmarna i vår tid. Så det pratar vi mycket om i vår förkunnelse, i vår predikan under julen.
Då skulle man nästan kunna säga så här, det blir lite larvigt men i alla fall. En av de största människor som har levt på denna jord, det är en flykting.
Så är det, absolut.
Och som har haft nästan, kan man säga, störst betydelse av alla. Alltså precis. Kulturellt.
Ja, en enorm betydelse. Och det är ju en person helt i marginalen. Nasaret är en obetydlig liten håla uppe i norra Israel då, eller Palestina som är en långt bort i romarrikets utkant. Och han tvingas fly iväg och så här. Och han dödas en utanför stadsmuren i Jerusalem. Så det är hela tiden en person på marginalerna som är Guds son, som ju är vår tro. Detta är ju Gud, va?
Jo, men jag menar i alla fall, det är, oavsett om det är historiska personer eller den andliga personen, det är en flykting vi pratar om.
Det är en flykting vi pratar om.
Så att vi kanske har ett guldkorn bland dem som har kommit.
Absolut, så är det ju. Och Jesus berättar ju sen berättelsen om den slagne mannen på vägen till Jeriko. Som tre stycken går förbi och skiter i. Och den gode samarien kommer förbi, lyfter upp honom och tar hand om honom. Det är den kristna plikten, ta hand om folk.
Vi går vidare, om du är klar med juldagen.
Ja, då kommer jag annandagen sen. Och då är det återigen då ett sånt här färgskifte i kyrkan. Från det vita, den vita färgen vi har haft under julnatten och juldagen, så är det då rött på annandag jul. För då är det en martyrdag. Då minns vi den första kristne martyren, Stefanus, diakon i församlingen i Jerusalem, som stenas till döds av motståndare till kyrkan. Och hans minne då firas på annandag jul. Så direkt efter den här festen så kommer liksom martyret, att den kristna tron kräver offer av oss. Och 1900-talet var ju det århundrade då flest kristna martyrer antagligen gick åt under hela kyrkans historia. Och det fortsätter ju dessvärre nu. Vi ser ju med den framfarten av som är och de krig som äger rum i Mellanöstern. Men även i andra delar av världen, att kristna människor dödas för sin tros skull. Och det minns vi på annandag jul och uppmärksammar.
Ja, det är väl inte bara kristna människor som dödas, utan det,
nej, det
har fel muslims tro så går det åt fan.
Så går man också åt, ja.
Ja.
Och martyrernas färg är ju rött och blodets och den heliga andes färg, så då uppmärksammar vi det i kyrkan.
Jag tänker på Astrid Lindgren, de här i Ronja Rövardotter.
Mm.
Inte vättar, små tror. Varför gör ni
Rumpnissarna.
På det? Ja, varför gör ni på detta viset?
Ja, precis.
Frågar man sig de här krigiska männen.
Man får inte slå ihjäl sina medmänniskor. Det lär varken kristendomen, judendomen eller islam.
Nej. Sen så efter annandagen så kommer?
Ja, då kommer ju då hummern, höll jag på att säga. Då kommer ju nyårsdagen.
Nej.
Eller vad tänkte du på nu då?
Jag tänkte på det som jag, för det kanske inte finns kvar. När jag var lite yngre,
ja.
Så för några år sedan, då fanns det någonting som döptes om visserligen, men under min barndom hette det menelösa barns dag.
Ja.
Det kanske inte har med kristendom att göra.
Jo, det är ju barnamorden i
Jerusalem. Ja, alltså. Och man har grubblat, varför heter det menlöst barn? Det var ju rätt nedsättande.
Ja.
Och sen blev det medellösas barns dag, tror jag.
Ja. Ja, vi använder ju begreppet menlösa barns dag.
Fortfarande?
Ja. Och det är ju en dag då vi uppmärksammar de här barnen då som dödas av Herodes, kung Herodes.
Ja, det var väl därför Jesus med familj flydde.
Ja, de drog därifrån. Men det var ju ändå rätt mycket barn som alltså gick åt.
Ja, alla nyfödda gossebarn skulle
alla
väl,
nyfödda, i
som man fick tag i.
Ja.
Men förklara ordet menlöst då?
Ja, de var oskyldiga. Eller de,
aha.
Det kan man säga, de hade ju ingen skuld i detta. De var inte på något sätt skyldiga. De var menlösa.
Är det någon koppling till ordet meningslös? Nej.
Det vet jag inte om det är faktiskt.
Nej,
det
vi spekulerar.
Det får vi kolla.
Vi googlar.
Mm.
Nu avbröt jag dig när du skulle korka upp champagneflaska.
Nu tar vi champagnen då. Mm. Nyårsdagen är ju faktiskt ingen kristen högtid, va? Därför att vi uppmärksammar inte riktigt årets skiftningar på det sättet. Utan nyårsdagen är Jesu omskärelse. Sen råkar det sammanfalla med nyårsdagen och då har det blivit liksom en fest. Men det är så att Jesus som alla judiska gossebarn blir omskuren, det vill säga man tar bort förhuden på hans penis. Och det här är ju en tradition som även muslimer har idag, eller liksom fortsatte med. Så det är det man firar den dagen. Då, att han liksom får ett namn och att han blir en judisk medlem av det judiska samfundet.
Men kan man, har du kunskap om, är det alltså brukligt då att det blir en vecka efter födelsen?
Mm, det ska vara en vecka efter födelsen.
Och sen slumpar det sig sen så att astronomerna kommer på att...
Det råkade sammanfalla.
Ja.
Men så att säga, i kyrkan så är inte nyårsdagen... alltså vi uppmärksammar inte nyårsdagen som årsskifte, utan vi uppmärksammar nyårsdagen som Jesu omskärelse. Däremot har vi nyårsböner på nyårsaftonens eftermiddag, eller nästan in på kvällen. Och då är det ju mer liksom en samling i kyrkan inför det nya året. Men själva nyårsdagen, det är att Jesus blir en judisk pojke och att han får ett namn.
Och är julen slut nu i kyrkan?
Nej, det är så att liksom, vi har ju då hållit på så länge i Svenska kyrkan då, sedan första adventar, så lite grann går väl liksom musten ur oss. Men 13 jul, den 6 januari varje år, det är ju den stora kungafesten i latinska länder. Så är man i Spanien och Italien och Frankrike, då är det ju 6 januari som är liksom en väldigt stor händelse.
Österrike också.
Österrike också, och även i ortodoxa kyrkor då, så är Ryssland ju 6 januari den stora juldagen. Och då så uppmärksammar vi då, eller minns vi då, de här 3 vise männen, eller magikerna, som kommer till stallet i Betlehem för att hylla Jesus barnet. Och deras gåvor, guld, rökelse och myrra, och att de företräder hela världen när de kommer. Traditionen säger ju att 2 är vita och 1 är mörkhyad. Så det här är ju ett sätt att berätta om att hela världen kommer till Jesus barnet för att hylla honom. De är ju kungar de här, säger traditionen. Det står inte i Bibeln, det står att de är vise män, magiker eller stjärntydare. Men traditionen säger att det är 3 kungar. Och det är deras 3 kungakronor som sitter på stadshuset i Stockholm. Och det är deras 3 kungakronor som polisen har som vapen i sina knappar och på sina uniformer. Och det är deras 3 kungakronor som är det svenska statsvapnet. Så Sverige är ju ett kristet land som bär kristna traditioner med sig från väldigt lång tid. Och vårt statsvapen och polisens knappar och vapen och på stadshusets torn finns minnen av de här 3 vise männen.
Du pratade tidigare om det där vet man ganska säkert, och är man mindre säker på. Den här stjärnan som de såg, enligt tradition, finns det något astronomiskt belägg för sånt?
Nej, det har man försökt att liksom föra bevis på olika sätt att den skulle ha funnits och se och så. Jag tycker det är en helt ointressant fråga.
Tack ska du ha.
Faktiskt. För att jag menar, det här är en del av de berättelser som man skapar för att liksom placera Jesus på en viss plats i Betlehem. Det var viktigt för att han var efterträdare till kung David. Och sen det här att det kommer 3 stycken människor från andra delar av världen och hyllar honom. Det är också har ju mer legendkaraktär faktiskt.
Ja, nu blir jag lite övermodig här. Kan jag trösta dig med, och det kan var och en själv konstatera om man orkar. Jag är ju ekonom och jag kan tala om för publiken att i den ekonomiska litteraturen så är det fullt av berättelser som, alltså, bara för att göra så ekonomiska fenomen begripliga eller trovärdiga, så skapar man historier som inte alls är helt sanna. Men de är bra att ha.
De är bra att ha ändå. Och det är ju verkligen så att vi som är moderna kristna av idag, och vi som har läst in oss på 100 års Jesusforskning, vi kan inte liksom stå och påstå i kyrkan det ena och det andra som vi vet inte stämmer historiskt sett. Utan vi måste förhålla oss till historiska fakta och förhålla oss till de här berättelserna som vi har. De är fantastiska berättelser. Och det är därför det kommer så mycket människor till kyrkan på julen. Därför att det är fantastiska berättelser. Och sen får vi förhålla oss till deras historiska sanning också samtidigt, va?
Jag menar alltså, när jag pratar ekonomi, så menar jag, den vetenskapliga sanningen i några av de här berättelserna är väl i högsta grad tvivelaktig.
Absolut. Men det är
ett verktyg.
Det är ett verktyg, och det gör tillvaron begriplig för oss.
Så Mikael, en andra uppgift då, förutom att berätta bakgrunden, varför vi gör som vi gör. En hälsning till församlingsborna.
Ja, kära vänner, från Tyresö församling då. Varmt välkomna till alla gudstjänster som vi har i våra tre kyrkor. Tyresö kyrka, Bollmoradalens kyrka och Trollbäckens kyrka. Gå gärna in på vår hemsida www.tyresoforsamling.se. Där finns hela programmet för allt vi gör. Välkomna.
Och en önskan om en
god jul och så småningom ett riktigt gott nytt år.
Tack så länge.
Tack så
då. Hej.